There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own them. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down and say, the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
We can put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists to come and go with every bull market, with the steady players making through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Och vilken vecka vi har haft, Fabian. Jag tror att det var Lenin faktiskt. Inte så ofta vi citerar honom i den här podden. Men jag tror att det var Lenin som sa att det finns årtionden när ingenting händer. Och sen finns det veckor när årtionden händer. Och så är det verkligen den här veckan, måste man ändå säga, eller hur?
Absolut. Och jag tror faktiskt vi har haft med just det citatet för kanske drygt ett år sedan.
Ja, den har vi haft med, absolut. Ja.
Så klassiskt citat. Jag skulle väl ändå säga att av... Jag menar, kända personer är nog Lenin en av dem som vi har citerat mest, förutom kanske Peter Lynch och Warren Buffett.
Precis, Warren Buffett, Peter Lynch och sen Vladimir Lenin.
Men ja, det har hänt otroligt mycket senaste veckan. Vi har ju haft en liten minibankkris.
Ja, kanske en andra eller tredje största i USA, så den är inte så liten.
Nej.
Men bankerna som är involverade är ju ändå förhållandevis små, får man väl säga.
Några skitbanker i liksom det stora perspektivet. Men å andra sidan var ju till exempel Silicon Valley Bank ändå den 16:e största banken i USA om man kollar på balansräkningen. Så det var inte lite pengar det handlade om.
Nej, och det har påverkat extremt många bolag. Så att, ja, givetvis, ni har säkert redan räknat ut det. Det är det podden kommer handla om idag. Det är dagens huvudtema för avsnittet. Vad beror den här krisen på? Lite bakgrund. Vad kommer hända framåt? Framförallt är väl det som är mest intressant. Men innan vi hoppar in på det, vad ska vi påminna om då? Jo, ingen rådgivande rekommendation på den här pågår i den här podden. Vi berättar både om vår process och hur vi tänker. Gör alltid en egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med
risk.
Veckans avsnitt sponsras återigen av tradingmäklaren Robomarkets, som har nu en riktigt intressant nyhet de kommer med. De har ju sedan tidigare CFDers, ni känner ju till att Robomarkets har. Det är en väldigt smidig plattform för att kunna handla med hävstång och få hedga positioner och så vidare. Men nu kommer man också ut med ett ISK, så ett investeringssparkonto. Vi vet ju alla hur fördelaktigt och smidigt det är rent skattemässigt om man slipper deklarera på samma sätt. Nu har de ett ISK där man direkt kan handla framförallt amerikanska aktier, ska tilläggas. Och det här sker då på ett dollarkonto, så det är alltså inga växlingsavgifter. Dessutom är det lågt courtage. Minimikourtage börjar på 0,5 dollar. Så att, ja, ska man koppla andra lite till dagens avsnitt där vi pratar mycket om amerikanska banker som ju i dagarna har studsat faktiskt upp mot 50% många av de här bankerna vi kommer att prata om. Ja, ska du handla liksom amerikanska aktier? Jag tror inte att det finns något mer fördelaktigt ställe idag än ett ISK på Robomarket faktiskt. Och en annan stor fördel är ju förstås att man kan liksom snabbt med ett knapptryck flippa över till sitt CFD-konto om man till exempel vill ha en kort position eller hedga någonting eller handla med hävstång helt enkelt.
Är du nyfiken att testa går det såklart alltid att skapa ett demokonto för att känna och klämma på plattformen. Robomarkets, de har ju ett kontor i Stockholm. De har även kundsupport på svenska. Som alla investeringar är det viktigt att man förstår hur instrumenten fungerar. Och det är extremt viktigt att vara påläst innan man handlar. Fullständig riskinformation finns på Robomarkets hemsida.
Ja, och i avsnittsbeskrivningen hittar du en mängd intressanta länkar. Bland annat om hur ISK-tradingen funkar, pressmeddelande och såklart länk till Robomarkets hemsida. Vi säger stort tack till Robomarkets. Men innan vi ska hoppa in på SVB och den här bankkrisen och så vidare så ska vi väl snabbt dra igenom veckans tre snabba. Och jag ser här, du har skrivit lite anteckningar om att vi pratar om P.G. Gyllenhammar. Vilken legend.
Ja, legenden P.G.
Blev väl pappa här för bara några år sedan. Ganska...
ja, så är det ju. Legenden fortsätter, du vet.
Legenden lever vidare. Han är ju alltså drygt 80-någonting. Och det var i och för sig några år sedan han fick barn. Men han fick i alla fall barn efter att han blev... Man blev i alla fall pappa efter 80-årsåldern-någonting igen. Så att han är still going strong, får man väl ändå säga.
Ja, och still going strong gör han ju i sitt senaste memo från PGAB. Han driver ju ett eget bolag nu. Och han har ju liksom lite av en shareholder letter, kan man säga. Och förutom att gå ut och veva mot allt från tech och riskkapitalister till banker, Riksbanken och diverse bolag på svenska börsen, så tar han sig även an fastighetssektorn, vilket jag tycker är rätt intressant, för scrollar man runt på Fintwit och snackar med folk så är det rätt många som nu har börjat glida in och köpa fastighetsdippen. Och det är väl PG inte det största fanet av. För enligt PG så sitter många svenska fastighetsbolag med hundratals miljarder i obligationsfinansiering, vilket måste refinansieras i närtid. Men de här kommer de inte kunna rulla, troligtvis. Så då är frågan, vart de ska få pengar ifrån?
Och om de kan det så blir det antagligen till väldigt höga räntor, kan man ju tänka sig.
Exakt. Och,
för någon ska ju gå med och ta risken och låna ut pengarna till dem.
Exakt, och det är det PG säger. Det finns nog inte så många som vill ta den risken nu när det är skyhöga värderingar och kassaflöde börjar sina och så vidare. Så då kommer de här obligationsinnehavarna snarare kräva återbetalning av fordringar mot det här bolaget. Men problemet blir ju nu, vart ska fastighetsbolagen få pengar ifrån? För oftast har de ägare som i sin tur är sjukt högt belånade mot sitt egna aktieinnehav. Så de kan inte skjuta in pengar. Och sen har, och så, som sagt, så har det liksom ingen som vill sälja till obligationer. Men banker är idag också extremt försiktiga med utlåning. De kommer vara ovilliga att låna ut på den höga nivå som obligationer ligger på. Och då kommer svaret bli, enligt PG, att det helt enkelt inte kommer finnas pengar till de här återbetalningen. Och vi kommer se extremt omfattande situation där det blir så kallade debt equity swaps. Det vill säga obligationer förvandlas i eget kapital och befintliga aktier dödas helt, raderas ut. Inte kul för aktieägare.
Nej, men det här är ju kanske inte det lika drastiskt, men det här är ju det vi har sett till exempel i SAS, och jag tror kanske också Norwegian. Så generellt med flygbolagen, när de som har gått på knäna, de har haft enorma lån och de kan inte lösa skulden, tänker de. De har inte kassaflöde backa upp det, ingen vill låna pengar till dem, ingen vill skjuta till pengar på samma sätt. Och det man gör då helt enkelt är att försöka återbetala skulderna genom nya aktier. Jag tror att SAS, de spädde väl ut sig själva över 90% eller någonting. Så att man kan ju, om det går riktigt, riktigt illa, faktiskt i princip utradera befintliga aktieägare och då sälja ut bolaget till en annan för att bli av med de här. Annars är det ju någon form av någon form av rekonstruktion, eller att man säljer hela bolaget till en större, mer stabil, ett annat bolag helt enkelt, som har en stark kassa. Lite, det var väl det som Rutger Arnhult hamnade i det läget, att han var ju väldigt belånad och slutade helt enkelt med att han fick i princip ett margin call och behövde sälja ut sina aktier, och då kan man sälja dem billigt då till Roger Akelius som kunde täcka hans skuld helt enkelt. Så att det är ju knepigt det här med, man pratar ju om det här, det är ju riktigt uttjatat, men Warren Buffett pratar ju om att det finns de tre L:en är det väl, som man går bankrupt på, det är väl liquor, ladies and leverage. Man kan ju diskutera hur modernt det uttrycket är, men det sista stället där är det viktiga egentligen, och det är leverage, helt enkelt belåning. Det är ju faktiskt så att du kan aldrig mer än... du kan ju nolla kontot, men det är väldigt svårt egentligen att nolla kontot om du inte använder hävstång. Det är liksom absolut farligaste sättet egentligen att investera på.
Jag vill bara lägga in en liten grej där, för många missförstår det, eller, och det är att Buffett och Munger är ju fans av leverage. Det är att du inte ska vara overlevered.
Nej. En bra poäng, jag tänkte faktiskt förtydliga det också, men så tänkte jag, men absolut, man kan ju absolut i vissa positioner använda mindre andel hävstång till sin fördel, men just för stor hävstång är oftast väldigt farligt.
Men Mungers största position har han ju sagt har varit 150% av sin portfölj, så det är all in och lite till.
Du twittrade ju lite om det häromdagen också, just att Buffett ganska ofta inte lever som han lär, kan man ju säga. Många som pratar om buy and hold till exempel, men snitttiden han har ägt en aktie genom sin karriär, var inte det, det var väl ett år, eller var det ännu mindre till och med?
Ja, han har otroligt hög turnaround, cirka 100% om året. Sen kan man ju alltid diskutera, det är mindre innehav versus större innehav och liknande. Men sen kan man ju också tänka, hur hade han gjort om han faktiskt kunde, eller om man hade likviditet i alla innehaven och sälja av hur han ville, då kanske han ändå inte skulle äga de här större innehaven så länge. Så det är väldigt intressant. Det visar ju på att det du läser i en aktiebok är en väldigt förenklad version av verkligheten. Peter Lynch läste jag till exempel, hade 300% turnaround en tid, och det var ju med tusentals aktieportföljen. Så otroligt intressant. Men tillbaka till PG. Han är otroligt bearish fastigheter. Förra året så hissade han en flagga för SBB. Det bolag som vi vet kollapsade under 2022, föll väl 70%. Och nu sticker han ut hakan och konstaterar att välskötta men våldsamt värderade Sagax bör falla rejält i kurs. Så att det är en shortspaning här från PG själv. Och PG tycker inte att det är tid att köpa fastigheter just nu. Man behöver vänta till minst 2024 om man vill göra det avkastningssyfte utifrån hur makrosituationen ser just nu. Och där tycker jag påminner lite om Howard Marks bok Mastering the Market Cycle. För att det många retail-investerare gör, det är att begå samma misstag som Howard Marks beskriver i sin bok. Det är till exempel att man säger att det finns begränsat med land att bygga på. Du kan alltid bo i hus. Det är en hedge mot inflation. Alla de här typiska citaten som faktiskt tas upp i den här boken. Men det Howard Marks alltid trycker på här, det är att du kommer, liksom, oavsett om det här stämmer eller inte, så kommer du aldrig kunna skydda en investering om du köpt det till för högt pris. Och det är ju det som är problemet med många av de här fastigheterna. De är många som fortfarande är extremt högvärderade jämfört med vad de någonsin kommer kunna leverera.
Ja, men precis. Det där är väldigt konstigt. Jag hör ju många som säger så att om lägenheter, till exempel en bostadsrätt i Stockholm kanske, eller ett hus, så att som, precis som du säger, att men det finns ju, går inte att bygga något mer, eller du kommer alltid kunna liksom få pengar, du kommer alltid kunna sälja en lägenhet i Stockholm, absolut, men du kan inte sälja den till vilket pris som helst.
Nej.
Det kommer alltid vara någon som vill bo i den, ja, absolut, men de kanske inte vill bo i den till det priset du har betalt för den. Så att det finns ingenting som säger att det inte kan gå ner i pris bara för att folk väldigt gärna vill ha någonstans att bo. Det är liksom inte två, de hänger inte ihop överhuvudtaget. Det enda, liksom, absolut, om det är väldigt många som vill bo där och de har råd att köpa den till ett visst pris, ja, då är det kanske lite större chans att du får det priset för den. Men ja, bara för att knyta upp säcken lite här också, jag pratade om Rutger Arnhult och lite leverage och så. Vet du vem är fjärde största ägaren är i Sagax?
Nej, det har jag inte koll på.
Jag trodde att du skulle kunna gissa det fram till det med tanke på vad jag precis sa.
Ja, men jag lyssnade inte så noga på vad du sa.
Ja, fjärde största ägare är Rutger Arnhult i alla fall, som äger 5% av kapitalet.
Nej, det var det jag tänkte, men jag vågade inte chansa. Låta som en idiot.
Ja, jag tyckte jag hade peggat upp den bra till det där. Sen då, vi går vidare. Year of efficiency. Det är många som håller på och rationaliserar. Och Meta, gamla Facebook, har ju sitt, som sagt, year of efficiency, eller sitt år av effektivitet. Vad betyder det, Fabian?
Ja, man ska ju sparka mer människor. Ungefär det som vi sa, har jag för mig. Eller vi kanske inte ens sa det i podden.
Jag tror att vi pratade om det. De har avskedade drygt 10 000 ju förra november. Och då pratade vi om att så som det ser ut så kommer de antagligen behöva sparka ännu mer folk. Och de hade ju liksom lagt upp det för det. Och nu ska de ytterligare då avskeda 10 000 personer.
Ja, och det var väl Googles liksom stora aktieägare som sa att kom igen, gå in och sparka. Ni behöver sparka mer människor. Och nu ser man ju Facebook börja med det här. Jag sparkade ytterligare 10 000 från... efter att de sparkade 11 000 i november. Det som är intressant här nu är att Zuck går ut med ett öppet brev till andra techbolag och skriver att sen de kapar anställda så har ju Meta varit så otroligt mycket mer effektivt än vad man varit tidigare. Man har kunnat liksom få igenom saker med hög prioritering mycket snabbare än tidigare. Och en riktig rek.
Ja, tråkigt att läsa det om man är anställd på något annat techbolag.
Ja, exakt.
Men det var lite som vi pratade om. Vi pratade i och för sig om att det blir ett större ineffektivitet precis när man sparkar de här. Men det berodde ju mycket på att man inte visste vad som hände. Alltså det var en liksom, lite panikartad stämning när alla bara försvinner och man vet inte vem som man ska fråga om saker och ting. Så är det ju. Samma sak av problem ser man i bolag som växer för snabbt. Men vi pratar också om det just med att ett stort problem är ju det här stora middle management-delen, att det finns för mycket folk och kanske för mycket mellanchefer på de här bolagen. Så att i det långsiktiga så borde det faktiskt ge effektiviseringar att just också kapa personal.
Exakt, och det säger ju Zuckerberg också, att de här, det blir indirekta kostnader där som man kanske inte så enkelt kan räkna på när det blir den här beslutskedjan. Men det blir ju ränta och ränta på det också, så över tid blir de här indirekta kostnaderna otroligt stora. Och de har ju i stort sett märkt direkt att det här har minskat och saker blivit mycket mer effektiva sen de börjar kapa människor. Han hintar även på att folk som jobbar in person är mer effektiva än de som jobbar remote, i alla fall om de är tidigare i karriären. Så det liksom blir jobbigt för techmänniskorna nu, att många som blir avskedade, fler på marknaden som kommer trycka ner lönerna, kan inte längre jobba remote, inte lika attraktivt att jobba tech. Men man kan i alla fall säga det här: Meta är ju ESG, för han hjälper ju inflationen genom att avskeda massa människor.
Ja, så kan man säga det.
Framförallt lär många andra techbolag följa efter det här.
Så kan det nog vara, absolut. Som tur är då, för de här människorna, så har det i alla fall blivit dyrare att leva. Så man blir inte bara av jobbet, man får också dyrare att leva. Nej, förlåt. Det var en dålig segway här in till de nya inflationssiffrorna. Vi spelar in det här den 15 mars på onsdagen. Det släpps på torsdagen 16 mars. Och igår, när vi spelade in, alltså i tisdags, kom ju amerikanska inflationssiffror. Inflationen i USA ligger nu kring 6%. Det var aningen lägre än väntat, vilket var positivt. Jag tycker överlag, det ser betydligt bättre ut för jänkan än här i Sverige. Det känns verkligen som att USA börjat få lite ändå kontroll på inflationen. Jag vet att många, framförallt amerikaner, fortfarande hånar Fed att det har varit ju mycket, det vart ju inte transitory som ni sa, det är mycket mer sticker än vad ni tror. Men det är fortfarande hälften av den svenska inflationen som kom in idag. Här landade KPI på 12%, lite högre än väntat. Men med det sagt så ska man säga att KPI då, den siffran, alltså konsumentprisindex, den påverkas ju av räntehöjningar, eller egentligen den påverkas av boendekostnader. Och boendekostnader har ökat med nästan 20% senaste året. Och vad påverkar boendekostnader? Jo, räntan. Så att det har ju pratats om det. Det var därför man för några år sedan tog bort, eller sa att KPI inte är den huvudsiffran vi styr efter längre, utan vi styr efter KPIF. Och det är lite intressant, det här kanske folk redan vet om, men jag tror att alla vet nog inte det. Det var ju intressant, för att vi hade ju problemet förut var att vi kom ju inte upp i den inflation vi ville ha. Vi ville ha 2% inflation och vi nådde inte dit. Och då kom ju Riksbanken på att men det kanske är för att vi håller på att jaga vår egen svans. För vi håller på att sänka räntorna. Och då minskar boendekostnaderna, som är så en stor del av KPI. Och därmed liksom minskar inflationen ytterligare. Så man har en förstärkande effekt. Därför valde man att istället börja fokusera på KPIF, som helt enkelt exkluderar de här boendekostnaderna. Det intressanta nu dock är att vi har det omvända, att nu då när man höjer räntorna, ja då ökar ju KPI mycket snabbare för att räntekostnaden ökar. Men så att den viktiga siffran kanske ändå är KPIF, och den landade på drygt 9%, 9,4 för exakt, det väntade var 9,2, så att även där lite snabbare, eller lite högre inflationstakt man vill ha. Men ändå stor skillnad, 3 procentenheter lägre än den här KPI, så att räntekostnaden är ju verkligen en jätteviktig del av det där. Men KPIF landade på drygt 9%. Då kommer det oftast det andra som folk säger att ja, men det beror på energipriser. Ja, men exkluderar man energi från KPIF så får man 9,3% inflation också. Så att energi är faktiskt inte den största drivande faktorn idag. Inte direkt i alla fall. Tittar man istället på vad som faktiskt driver, så verkar det främst vara livsmedel. Men då kan man ju förstås hävda att livsmedel, produktion av livsmedel, vad är den beroende av? Jo, energipriser. Dels kanske räntor också, men framförallt ska jag säga bränsle och energikostnader. Det är det som kostar pengar när man har ett jordbruk. Livsmedel är upp över 20% senaste året. Jag tror att alla som bor i Sverige har känt det här väldigt tydligt. Och sagt, man kan jämföra det här mot till exempel kläder och bilar och restaurang och logi och så. Det har ökat kring 10%. Så att livsmedel har verkligen stuckit ut där. Och bryter man ner det här ytterligare, tittar på specifika livsmedel, då är det ganska sanslösa siffror. Kan du till exempel, Fabian, gissa vad är den livsmedelsvara som har ökat mest i pris senaste året? Och jag kan tipsa om att det är någon form av grönsak.
Ja, det, jag ser många bilder på svenska så länge upp bilder på typ paprikor och grejer.
Mm.
Och tomater har jag sett. Gurkor.
Precis. Tomater har jag inte hittat någon siffra på, men paprika däremot som säger, den ligger högt upp. 50% av paprikor ökat med i pris senaste året. Det som dock har ökat mest är faktiskt purjolöken och blomkål som har ökat 80%, nästan 80% i pris.
Men fan, det är väl ingen som äter purjolök eller blomkål ändå, spelar ingen roll.
Nej, men det jag tror kan påverka liksom grejen där att folk inte tänker på det är ju också att purjolök så inte var så dyrt från början. Så även om den nästan dubblar i pris så blir det inte så stor skillnad. Medan paprikor, det var ju dyrt innan, även tomat, och nu blir det ännu dyrare. Smör också är ju klassisk grej som folk lägger upp. Upp 40% senaste året. Och det enda egentligen står på den här listan som tycks bli lite billigare, det är ju kol. Så det får man väl rekommendera. Det kan vi jobba här i Sverige. Det är väldigt bra att äta det. Man blir lite gasig kanske, men väldigt billigt.
Vad ligger entrecôte på? För det är ändå en basvara.
Det har jag faktiskt inte någon siffra på hur mycket kött har ökat. Jag skulle gissa på att det ligger där kring 10-20% också.
Ja, men jag tänkte just entrecôte för att det är den viktigaste köttbiten ändå.
Ja, så kanske det är. Nu får det bli entrecôte istället.
Ja, nej.
Jag skojar. Vi har pratat mycket om annan. Jag hade tänkt göra en ordvits om kol. Alltså, vi har pratat mycket om kol som man eldar i podden, att det är värdecase. Idag verkar det ju dock vara kol som man äter som är värdecase, kan man säga.
Jag bara steker med lite bacon så blir det ju gott.
Ja, men precis. Nej, men så var lite problem. Jag upplever just kött har jag ingen siffra på, men jag upplever själv när man tittar på kött att det inte har blivit markant mycket dyrare. Jag kan tänka mig att det ligger någonstans kring 10-20% om jag får gissa lite. Jag tror dock en liten intressant vinkel på det här, det är ju att vårt stora problem just nu, tror jag, är den svaga valutan vi har i Sverige. SEK:en har totalt kraschat. Bara för någon vecka sedan gick det ner 3% på en dag mot dollarn. Och varför är valutan svag? Jo, den har ju varit det väldigt länge. En stor anledning, tror jag, som man inte pratar så mycket om, tycker jag, i Sverige. Man pratade i och för sig mycket om de här BNP-siffrorna eller BNP-prognoserna som EU tog fram, där man såg att Sverige låg bland de sämsta i hela EU när det gällde BNP-prognos för 2023. Men ECB, alltså Europeiska centralbanken, gick också ut förra året med att Sverige är det mest finansiellt stressade landet i hela EU. I alla fall då, jag vet inte hur det ser ut exakt just nu. Men det beror ju mycket på att vi är så högt belånade i våra fastigheter, och det här har inte varit något problem så länge fastighetspriserna har gått upp och räntan har gått ner. Men nu höjer vi räntorna, vilket gör att den här finansiella stressen då på pappret ökar väldigt mycket. Ja, den ökar ju realiteten också. Så att en liten vinkel på det här, det är att i och med att vi höjer räntorna, ja, man försöker då förstärka kronan, man försöker stoppa inflationen, men kanske blir resultatet bara att den finansiella stressen ökar eftersom bolånen blir ett större och större problem. Det gör ju då att vi får ett utflöde antagligen från Sverige. Färre och färre vill äga fastigheter här eftersom de kommer gå ner i pris. Färre vill äga svenska kronan för att vi har sån hög finansiell stress. Det sänker svenska kronan, ökar därmed kostnaden för importerade varor och då därmed ökar inflationen. Så det är lite vinkel på det som jag tycker är intressant, att kanske inte räntehöjningarna är det som kommer hjälpa oss, tyvärr. Med det sagt, ska vi hoppa in på dagens huvudtema, den amerikanska bankkrisen. För att nu har jag ju hyllat här att jänkarna, att de har mycket lägre inflation än oss. Men de har ju annars en bankkris på sina händer, och det har ju inte vi i alla fall.
Nej, det är tur det.
Nu ska
inte
få
än i alla fall.
Inte än i alla fall. Muntra ord från Fabian.
Det är mycket som händer i Europa idag när vi spelar in.
Ja, så vad händer då med det här SVB, Silicon Valley Bank? Inom loppet av en vecka ju, gick ju tre banker i USA omkull, eller hur?
Ja, då är Silvergate, Silicon Valley Bank och Signature Bank. Och då är frågan, vad hände egentligen? Vi hade ingen aning, så vi tog reda på det.
Ja, precis. Vad hände egentligen? Och är det starten på en ny bankkris, kan man undra. För som jag sa, på vissa veckor så sker årtionden, och det har minst sagt varit en turbulent vecka. Mängder av såna här små regionala banker och även en relativt stora banker störtdök ju när det här liksom började uppdagas. Allt mellan runt 50-80% såg vi nedgångar på de här bankerna på en enda dag. För att man började oroa sig helt enkelt för att det här hos Silicon Valley Bank skulle sprida sig till övriga banker. Även helt orelaterade banker, såsom nätmäklaren Charles Schwab, sjönk över 10%.
Jag kan faktiskt hoppa in där och säga att det är inte så konstigt, för de hade ju också ett hål i balansräkningen. Silicon Valley Bank.
Ja, men däremot såg vi exempel också att svenska banker och så vidare, så spreds ju ändå till hela banksektorn. Vi såg att svenska banker fick också smaka på sleven dagen efter när våra marknader öppnade. Och i princip samtliga regionala banker som är börsnoterade i USA stoppades faktiskt från handel också under en hel dag. Totalt, den här siffran svänger ju väldigt, väldigt fort, så tar den med stor nypa salt. Men jag såg en siffra på att totalt runt 200 miljarder dollar i börsvärde gick upp i rök. Och då talar vi alltså, om man tittar på den siffran, om den andra eller tredje största bankkrisen i amerikansk historia. Sen kanske den inte får lika stora effekter, men sett till börsvärde.
Ja, ultimata buy the dip-läge där.
Ja, och det var det ju, för många av de här studsade ju sen upp 50% dagen efter här. Men som vanligt tycker jag är intressant också. Något man ska ta med sig alltid när det blir sådana här stora händelser. Den här oväntade händelser som sker och det blåses upp i media. Så måste man liksom tänka på att efter det, då skiftar allas fokus till en enda sak. Och sen liksom blir minsta lilla tecken på att det här återupprepas eller finns någon annanstans, blir ju väldigt uppblåst. Till exempel som du sa, nu kanske det här hålet i Charles Schwabs balansräkning är ett jätteproblem. Men eventuellt är det också bara en liten skitgrej som de kan ta hand om. Och ett ypperligt exempel på det här, jag menar, bara för en kort tid sedan så handlade precis allt i media om de här spionballongerna. Man såg en kinesisk spionballong, vill jag minnas att det var, som sköts ner i USA. Och efter det rapporterades det dagligen om varenda litet oidentifierat objekt som sågs på himlen. Det är ju dock någonting som sker liksom egentligen hela tiden, att det kommer oidentifierade objekt i himlen. Men normalt sett är det inte kinesiska spionballonger. Men helt plötsligt var ju allting som man såg en misstänkt spionballong. Så att ta med sig det alltid. När det blir någonting så här stort som händer, då liksom får media, man går in i någon slags masspsykos och blir helt fokuserad på att leta tecken efter ytterligare liksom, ja, händelser som hänger ihop med det här. Man greppar efter halmstrån helt enkelt. Något som däremot följde just på till exempel då Silicon Valley Banks kollaps var ju att Credit Suisse, de gick ut så att de var försenade med sin årsredovisning och erkänner stora svagheter i den. De är utfrågade av SEC, alltså amerikanska finansinspektionen. Men återigen, vi kanske kan ta det en annan gång. Vi låter oss börja istället från början. Vad är egentligen SVB för bank och hur uppstod de här problemen?
Ja, Silicon Valley Bank, eller SVB, som vi antagligen kommer slänga oss med i det här avsnittet.
Jag tänker på SVJ, det var ju Roald Dahls bok Stora vänliga jätten, så SVB tänker jag att det kommer stå för Stora vänliga banken.
Ja, men de kanske var lite för vänliga. För de var ju en väldigt viktig bank inom tech- och startup-scenen i Silicon Valley. De stod för banktjänster för nästan hälften av alla tech- och life science-bolag i USA. Sen hade de även kunder i till exempel Kina och liknande.
Ja, till exempel kan nämna något snabbt några kunder, Roku, som vi har tagit upp i podden. De hade ju nästan 30% av sin cash-position hos banken, $500 miljoner. Även Roblox satt på 5% här. En intressant händelse, nu kanske jag går lite händelsen förra vägen, men Circle, de äger ju den fjärde största kryptovalutan, USDC, som är en stablecoin som alltså ska vara peggad mot den amerikanska dollarn. De hade ju 3 av sina $40 miljarder hos SVB. Och eftersom de då helt plötsligt blev av med de här pengarna så fick de depegga USDC, alltså sin stablecoin. Och den sjönk ju åtminstone 10% på den nyheten, så att de fick ett väldigt stort problem. Även till och med svenska Kinnevik såg att hade en mindre cashposition på SVB. De kommer antagligen inte påverkas alls av det, men det var ändå intressant att notera.
Ja, och banken var ju faktiskt så populär just för att VC-bolagen uppmanade sina portföljbolag att sätta in pengar på SVB så fort de stängt en runda. Och exakt varför man uppmanar till detta är rätt oklart. Men man kan påpeka här att SVB även investerade i VC-fonder och deltog till exempel i börsnoteringar. Så kanske lite inte helt objektivt. Men det är bara spekulering. Det som är intressant här är ju, på grund av de här insättningarna så blev ju snabbt SVB USAs 16:e största bank sett till balansräkning.
Ja, och jag måste bara, förlåt, utöka det här med kunderna också. Även vinindustrin kanske kommer påverkas av det här. Napa Valley, alltså Kalifornien överlag är ju en stor vinproducent i USA, eller i världen, ska jag säga. Och framförallt Napa Valley är ju hemvist för många av världens dyraste viner. Och den lokala vinindustrin har ju såklart också använt Silicon Valley Bank. Totalt har man lånat ut över $40 miljarder till den här lokala vinindustrin. Och det har kallats för vinindustrins husbank i Kalifornien senast 30 åren. Och ja, nu verkar man ju få tillgång till konton igen. Men först ett tag där så stod ju mängder av vinproducenter i USA också utan tillgång till sina bankkonton. Så att det här är en bank som ändå påverkar många delar av samhället i Kalifornien.
Absolut. Och problemen för SVB började egentligen inte i år utan under 2020. Och som ni säkert minns så var det ju två saker som utmärkte 2020. Det första var ju covid och det andra var ju helt sjuka stimulanser från världens centralbanker och vi såg ju världens techboom. Det var ju så att techbolagen badade ju pengar under 2020 och 2021. Och SVB fick in miljarder med dollar från de här företagen som fått in pengar via börsnoteringar, VC-investeringar, SPACar, liksom lite allt möjligt under 2020, 2021 och 2022. Insättningar på SVB tripplades mellan 2019 och 2021 till $189 miljarder. Och bara under 2020 och 2021, som var de mest håsade åren, kom det in nästan $130 miljarder bara insättningar. Och det här ska man jämföra med det nationella snittet i USA som låg på 37% ökning under den här treårsperioden. Rätt stor skillnad där på en tripling versus cirka 40%.
Ja, 2020 framförallt var ju året av pengatryckarna som man pratade om. Det trycktes väl, vad var det, en tredjedel av alla dollar någonsin trycktes under 2020. Och en stor del av de pengarna som du säger gick ju till techbolag som använde SVB som bank. Så att, ja, de hade ju verkligen en väldigt medvind kan man säga.
Exakt, och SVB fick helt enkelt in så mycket pengar att de inte visste vad de skulle göra av alla pengar.
Det är lite samma problem som du och jag har, Fabian.
Exakt, exakt, fast tvärtom kanske. Men för att förstå riktigt vad som hände med SVB så är det rätt viktigt att förstå liksom lite grunderna i hur en bank fungerar och framförallt regleringar som finns kring de här bankerna. Det är ju så att insättningar från kunder till banken är i grund och botten en skuld som banken har gentemot kunden. Men de här insättningarna kostar såklart pengar för banken. De måste ju kunna betala för ta hand om pengarna via personal och så har de ju diverse systemomkostnader, kanske måste betala ränta på de här insättningarna och så vidare. Och för att få tag i den här degen så måste de ju sätta de här insatta pengarna i rullning. Alltså antingen låna ut pengarna till en kund eller investera de här pengarna. Men de kan ju inte göra det här liksom lite hur som helst. De kan inte låna ut för mycket, de kan inte investera exakt vad som helst. Det finns regleringar kring det här. Och det första är såklart kapitalkrav. Det innebär att man måste ha en viss procent av totalt kapital tillgängligt i likvida medel. Krävs 4% för att vara så kallad adequately capitalized, alltså okej kapitaliserad. Och 5% för att vara så kallad well capitalized, eller bra jobbat grabben. Men det är bra att komma ihåg att det här är riskviktat. Det innebär att olika tillgångar kommer kräva olika mängd kapital. Statsobligationer till exempel har en noll i riskviktning och det betyder alltså att du behöver ha mindre likvida medel, cirka 4% för att möta spärren. Men lånar man ut till mycket företag till exempel kanske du måste ha dubbelt så mycket likvida medel på böckerna för att kunna möta dina kapitalkrav. Sen kommer vi in på regleringsändringar efter finanskrisen 07-08. Framförallt så kallade liquidity coverage ratio. Och det här innebär att banker måste hålla likvida tillgångar för att täcka utflöden i 30 dagar. Och som du kan tänka så är det här en liksom kalkylerade utflöden. Man kanske inte direkt räknar på bankruns, men det är en annan historia här. Det viktiga här är vad räknas som likvida tillgångar. Det första ni tänker på är ju cash. Alltså sedlar. Och det är ju såklart. Cash räknas som en likvid tillgång. I det här fallet är det ju reserver hos Fed. Och sen räknas ju också vissa typer av obligationer. Till exempel statsobligationer. Men också lite andra obligationer. De nya regleringarna behandlar statsobligationer, vissa högratade företagsobligationer och vissa MBS-er som likgiltiga med cash, det vill säga reserver hos centralbanken. Då de anses vara likvida och snabbt kunna säljas av utan att man riskerar en haircut.
Och det är därför just det här med högratade företagsobligationer, det är därför det har varit så viktigt med sådana här kreditratingar. Om man går tillbaka till finanskrisen så var det ju en stor del av bubblan pratade med att de här MBS-erna var ju, de här bolånen paketerades ihop och fick för höga ratingar. Och har de höga ratingar så är det fler som kan äga dem helt enkelt för att de anses som lägre risk. Apropå finanskrisen, Fabian, det känns som att det här med bankregleringar, då skulle man behöva göra som de gör i den filmen Big Short. Då drar de väl in hon skådespelaren Margot Robbie i ett bubbelbad, tror jag, för att förklara de här tråkiga delarna i filmen.
Ja,
det är något sånt vi skulle behöva göra här, men ni får helt enkelt se framför er Fabian i ett bubbelbad när ni lyssnar på det här.
Och jag har varit och bänkat mycket, så jag är också stora tittare.
Ja, då kan vi alla visualisera det, så ska Fabian fortsätta prata lite här om att äga statsobligationer.
Does it make you feel bored or stupid? Well, it's supposed to. Wall Street loves to use confusing terms to make you think only they can do what they do. Or even better, for you just to leave them the fuck alone. So, here's Margot Robbie in a bubble bath to explain.
Så banker har nu möjlighet att antingen hålla i cash eller ha en portfölj med obligationer. Och varför skulle man vilja hålla i obligationer, tänker ni? Jo, för de har ju såklart högre yield än cash. Du får ju lite avkastning där. Däremot så har du ju risker som du kanske inte har när du har cash. Du har ju ränterisk och du har en yield spread risk. Och ränterisk är ju såklart att det är ju risken att obligationen kan tappa i värde om räntan går upp, eftersom nya obligationer kan ges ut till mer attraktiv ränta.
Men räntan skulle ju aldrig kunna gå upp.
Exakt! Räntan skulle aldrig kunna gå upp. Och yield spread-risken är skillnaden i yield mellan till exempel en statsobligation och en företagsobligation med samma maturity. Så när räntan och kreditspreadar fluktuerar, så gör ju såklart även värderingen på de här obligationerna och obligationsportföljerna det också. Och det belastar ju bankens PNL. Och här kommer kruxet bakom hela den här historien. För att dämpa påverkan av volatiliteten, så tillåts banker klassificera sina obligationer som antingen available for sale eller som held to maturity. Available for sale är mark to market, det vill säga man redovisar ju marknadspriset eller fair value, det marknaden sätter priset på just nu, och de kan köpas och säljas fritt. Men vill man inte påverkas av vollan på det här sättet, så kan man ju välja så kallad held to maturity. Och held to maturity är inte mark to market, och man redovisar ju i stort sett inköpspriset där, och de här hålls till maturity. Det vill säga att det som står på böckerna kanske inte riktigt är det värderas till i verkligheten.
Nej, precis. För som du säger, man köper en statsobligation som säger ska ge 1% och den ska hållas i 3 år. Om man skulle försöka sälja den idag då, innan det har gått 3 år, då får man ju inte antagligen ut hela priset om räntan har gått upp. Så att det är ett problem där man kan välja att bokföra dem antingen att de är till salu eller att de inte är till salu. Och är de inte till salu så måste man hålla dem hela vägen ut för att få ut tillbaka pengarna.
Exakt, och det är det som är grejen. Tanken är att de ska hålla i dem här, och då får de ju tillbaka alla sina pengar. Måste de sälja av i mitten där, då kommer de nog inte få det.
Precis, och det är ju nyckelordet ju. Vad händer med balansräkningen om man helt plötsligt tvingas sälja någonting som man inte har tänkt sälja?
Exakt.
Lite samma sak, apropå det vi pratade om fastighetsbolag. Du kan ju balansföra, alltså skriva ett visst värde på dina fastigheter, men det kan ju visa sig att om du tvingas att sälja dem i panik, så kanske de inte var värda det du har skrivit dem till.
Ja, och det här för oss tillbaka till SVB. När de fick så mycket insättningar, de visste inte vad de skulle göra av med dem. Vad hände? Jo, det visade sig för det första att deras kunder, många av de välkapitaliserade startups eller techbolag, inte direkt behövde lån. Så SVB valde ju den andra rutten, att investera pengarna istället.
Ja, för det normala är ju oftast kanske att en bank försöker låna ut pengarna som de ska få ränta på det, så att pengarna snurrar runt helt enkelt. Man ska ändå ge dem en liten eloge för kreativitet. De försökte hitta på nya former av lån anpassade efter deras kundgrupp. Det största som de hade var ju lån mot illikvida eller privata tillgångar, det vill säga om du äger aktier i en onoterad startup, eller du äger aktier i en noterad startup men du är typ Elon Musk så du kan inte sälja din stek, ja då kan du ändå låna mot den tillgången fast den inte är likvid. Och sen hade de också lite specialgrejer som finansieringslösningar för privatjet och sådär som jag sett flyt runt på nätet. Så det är lite en annorlunda typ av lån än vad till exempel Handelsbanken har.
Ja, och man valde ju att investera i obligationer, eller rättare sagt MBS med long maturity, 10 år. Och där gav lite ränta, cirka 1,5%. Och eftersom SVB inte betalade ränta på insättningar, så kunde de ju ta spreaden i fickan.
Och man kanske kan nämna det att de tog ju de här 10-åringarna för att desto längre du gick ut, desto mer ränta fick du. Så de valde de som låg längst bort för att få mest ränta. De ville ju maximera sin intjäning.
Exakt.
Och räknade inte med att de skulle kunna gå ner i pris.
Ja, de hade ju 80 miljarder i dollar i MBS-er i deras Health to Maturity-portfölj, varav 97% hade 10 plus år duration. Och som sagt, snittgilden var 1,56%. Nu är ju riskfria cirka 2-3 gånger högre. Så att, ja, bra trade, grabbar. Problemet här är exakt det du säger. Att köpa långa obligationer, eller långdaterade obligationer, när räntan är på all time low, Det är lite som att plocka mynt framför en ångvält. För att det de gör här är ju att ta ett bet på att räntan inte ska stiga kommande 10 år, och att därmed deras liksom techbolag som är väldigt känsliga för just räntan inte kommer behöva plocka upp en stor del av pengarna kommande 10 år heller. För att det är ju enda sättet att de inte ska kunna förlora pengar på den här traden, det är att räntan förblir låg och förhoppningsvis sjunker.
Och ja, för det är någonstans är det här har ändå funkat också, om det är så att folk inte plockar ut sina pengar. Alltså om det plockas ut så pass mycket pengar att de behöver börja sälja sina säkerheter, då helt plötsligt, ja, det är egentligen då de hamnar i problem. Men om folk inte behöver sina pengar är det inga problem. Och det här leder oss då till varför folk började plocka ut sina pengar.
Exakt. Silverbank, som egentligen var go-to-banken för kryptobolag, de hade bland annat FTX och Alameda som kunder, stängde ner förra veckan. Det var förra onsdagen har jag för mig. Så en vecka innan vi spelar in det här. Och deras kunder, det var ju inte privatpersoner som du och jag, utan det var ju snarare crypto exchanges. De här crypto exchangesarna, de hade ju sin egna bankrun. För att efter FTX gick under vill ju ingen kryptoinvesterare eller spekulerare ha sina pengar där. Så att de i sin tur var ju tvungna att gå till Silverbank och kräva ut sina pengar så de kunde gå till slutkunden. Och det skapade ju den här sjuka kedjereaktionen som skapade en likviditetskris hos Silverbank och hela banken gick under. Och efter det här så rådde ju många VC-bolag bland annat och VC-investerare bland annat Peter Thiel sina portföljbolag att snabbt rycka sina pengar från SVB ifall de också skulle få problem. Så det blev lite om en anordnad bankrun här, vilket kommer tillbaka till de problemen du säger, Niklas. Det hade inte varit någon problem för SVB om inte Silverbank hade gått under, om inte alla de här VC-bolagen helt plötsligt hade fått för sig att rycka alla sina pengar på exakt samma tid.
Nej, och för att verkligen förenkla här nu, för jag kan förstå att det kan vara svårt att hänga med alla svängar. De har ju alltså pengar. Det är ju en stor skillnad kanske mellan en klassisk bankrun kan ju vara problemet att det finns inte till med pengar. Det är därför det ofta blir en bankrun, för folk vill få ut pengarna innan pengarna är slut. Men i det här fallet hade de ju egentligen pengarna, men de hade stoppat in väldigt stor del av pengarna i räntepapper som löpte på 10 år, och räntan hade ju gått upp 2-3 gånger sedan dess, vilket betyder att de här räntepapperna är inte värda lika mycket längre, men de var inte bokförda till det marknadsvärdet som vi pratar om. Vilket betyder då att helt enkelt, kommer alla att kräva ut sina pengar, då måste de sälja de här, och då helt plötsligt upptäcker vi vad det faktiska värdet är på säkerheterna, och tyvärr visar sig det vara mycket lägre än vad man behövde.
Ja, för att möta de här uttagen så tvingades ju SVB sälja obligationer till ett värde om 21 miljarder dollar, ta en smärre förlust på nästan 2 miljarder dollar. Men det visar ju sen att liksom orealiserade förluster var ju mycket större än så, cirka 16 miljarder på portföljen, och det var ju större än det egna kapitalet. Så då gick ju SVB ut med att de potentiellt måste resa kapital utifrån. Det här gillar ju inte marknaden. Folk blir jätteskraja och börjar dra ännu mer pengar ut ur banken. På fredag morgon så hade kunder krävt ut hela 42 miljarder dollar. En fjärdedel av bankens totala insättningar. Vilket såklart banken inte kunde möta, för de var inlåsta på andra ställen.
Det där är ju problemet. Säger man att, tyvärr är det så, man vill ju ha transparens. Man vill ju att banken ska säga att det finns risk att man inte kan täcka förlusterna. Men problemet är ju också att förlusterna skenar ju. Om man säger att man kanske inte kan täcka, vi har inte till med pengar, säger de, kanske måste ta in kapital utifrån. Då blir ju alla livrädda och börjar plocka ut sina pengar. Och då startar ju problem. Jag såg faktiskt, det var någon som delade på Twitter en väldigt intressant grej från en bankrun på, jag tror att det var kopplat till krisen på slutet på 20-talet. Det spelar egentligen ingen roll när det var. Men det var intressant. Då var det ju fysiska pengar. Och då var det någon som pratade om just hur de hade faktiskt klarat av en bankrun och överlevt den. Och pratade om hur man egentligen ska hantera en bankrun. Och då handlade det ju framförallt, de hade ju liksom sagt det att för det första måste vi vara trevliga. Men vi ska ta väldigt lång tid på oss. För det kommer vara långa, långa köer för banken. Vi måste vara väldigt trevliga hela tiden mot personal. Vi kan inte ta några raster. Vi måste möta alla kunder. Men vi kommer ge dem små sedlar. Inga 100 dollar sedlar, utan 5 dollar sedlar och 10 dollar sedlar. Och allting egentligen för att köpa sig tid. Så att Fed hinner komma dit med nya kontanter. Men man vill ändå skapa bilden av att alla som kommer och ställer sina kön får till slut hjälp. De får trevlig hjälp, de får ut sina pengar. När Fed sen kom med den här stora pengasäcken med nya pengar, så fick bankchefen instruktion om att ställa sig upp på liksom kassan med den här stora säcken. Visa den, vi kunde säga, kolla, det finns mycket mer av den här varan här. För att stärka förtroendet att här finns det stålar om det behövs. Dag 2, då ändrar de strategi. Och var istället jättesnabba med att behandla alla och bara betala ut de stora sedlar. Och det är för att det inte skulle bli några köer. För då skapar man bilden att oj, nu är köerna över. Det verkar inte vara något problem. Sen hörde man av sig till grannbanken som låg i samma stad och frågade, hur har ni det med cash? Har ni tillräckligt? Och de sa att nej, vi har inte tillräckligt. Vi kommer få ett problem. Vi kommer behöva stänga banken. Och då sa de, ja, men det är lugnt. Vi lånar ut pengar till er. För det är viktigt att ni inte går i konkurs. För då kommer folk börja misstänka att vi kanske också går i konkurs. Och på det sättet löste man helt enkelt en bankrun. Det tyckte jag var ganska snyggt. Att allt handlar om psykologi egentligen det här. Att börja folk blir oroliga för att de inte ska få ut sina pengar, ja, då kommer ju de stressa till banken, plocka ut sina pengar, och därmed kanske banken går under bara på grund av att folk var stressade.
Vilket är väldigt, väldigt smart. Svårare idag när du bara kan klicka lite på mobilen för att ta ut massa pengar. Men i alla fall senare under fredagen så glider FDIC in. Det är alltså Federal Deposit Insurance Corporation. De garanterar ju insättningar i USA upp till $250,000.
Liknande vår insättningsgaranti i Sverige.
Exakt. Och de tar ju kontroll över SVB, kickar senior management och deklarerar banken som insolvent och ja, som sagt tar över hela grejen. Då hade SVB en negativ kassabalans på $1 miljard. Och under helgen så försökte man hitta köpare till banken. Ingen deal gick igenom och det ledde ju till att Fed, Treasury och FDIC fick ta problemet i egna händer. Man kan även nämna här att under söndagen så går även New York baserade kryptobanken Signature Bank under.
Ja, men precis. Och egentligen, det här handlar ju om att skapa just det här förtroendet som jag pratade om. När staten då går in och säger att det är lugnt, vi kommer backa upp där. Fed har ju gått ut och sagt att vi kommer lösa likviditetskriser, vi kommer erbjuda nödlån till banker som behöver och så vidare och så vidare. Det handlar ju väldigt mycket om att skapa den här stabiliteten. Även till och med Biden var ju ute och pratade om det här och sa att det är inget problem med våra banker. Det är därför jag lyfter det här med bankrun, så jag tycker det är så intressant att det handlar ju så extremt mycket om psykologi. Precis som inflation också, som vi pratade om tidigare. Det handlar väldigt mycket om förväntningarna och vad folk tror kommer hända. Det får folk att agera på olika sätt, vilket då kan gynna eller missgynna ekonomin.
Exakt, och nu säger under helgen så kom ju FDIC också ut med att alla kunder ska få tillbaka sina pengar, men att aktieägare och vissa typer av skuldägare inte ska få det.
Och det är ju helt rätt egentligen, för att kunderna måste ju bli säkrare. Man måste kunna känna att man kunna lita på banksystemet. Men de som har tjänat pengar på det här, det vill säga aktieägarna, de som har liksom tagit risk i hopp om avkastning, det finns ju ingen anledning att de ska bli utbailade egentligen, för att de har ju som sagt tidigare tjänat pengar på det upplägget och borde ha vetat bättre egentligen.
Ja, absolut. Framförallt så undviker man ju då en bankrun på andra regionala banker som kanske... Nu är det så att SVB var ju en liten outlier, vi ska gå in på det senare. Men det förhindrar ju inte folk att springa på andra banker heller, ta ut alla sina cash. Och nu när de vet att de kommer få tillbaka de pengarna, så lugnar ju ner den situationen i USA.
Ja, precis. Och apropå, jag måste bara snabbt säga, apropå aktieägare, de som har suttit och ägt de här papperna, vad är det för galningarna? Ja, vi måste ju prata om elefanten i rummet. Alecta Pension, Sveriges största pensionsbolag och en av de största ägarna på Stockholmsbörsen. De hade ju enorma positioner, inte bara i Silicon Valley Bank, utan även i Signature Bank som du nämnde och First Republic Bank. Och man uppskattar den här skadan då på svenska pensionskapital till upp över 10 miljarder, 12 miljarder kronor var siffran som florerade. Det är lite intressant, och de hävdar att det här kommer påverka marginellt, men det är ändå intressant att tänka på det, att det är fortfarande 12 miljarder i svensk pensionskapital som helt enkelt inte finns längre, och de kan ju förhoppningsvis tjäna ihop de här pengarna på någon annanstans, men de pengarna finns fortfarande inte. Det är pengar som folk har stoppat in och hoppas på att få avkastning på för att de ändå ska kunna gå i pension. Alecta var ju bland topp 5 största ägare i flertalet av de här drabbade bankerna. Och Dagens Industri rapporterar att redan förra våren så lyfte Alecta att de hade sett problem med de här bankerna, att de hade stora risker på grund av den här situationen med deras värdepapper. Men de tycker att de hade blivit så betryggade av banken att de hade fortsatt öka på sina positioner. Och så här är det väl lite, man brukar prata om OPM, Other People's Money. Det är andra risker som gäller när man hanterar andra människors kapital. Medan sitt eget kapital hade de kanske inte stoppat in i de här bankerna.
Absolut, och det är lite kul när man kollar tillbaka på typ gamla Alecta-reklamer. En av deras slogans är "hos oss mår pengar är bra". Det kanske inte riktigt stämmer här.
Det kommer nog ta väldigt lång tid innan de återhämtar sig från den här ryktet, känns som, eller den här smällen.
Ja, men nu är frågan på alla släppar: vad är risken för att andra banker kommer gå omkull? Och då ska vi gå liksom lite in här på varför SVB är en outlier. För trots sin storlek så var det faktiskt en extrem outlier. De tog dumdristiga risker i hur de hanterade sitt kapital och framförallt hur de hedgade sin risk. Investerar man i liksom obligationer med maturity väldigt långt i framtiden, så riskerar man ju att tvingas realisera sina förluster om räntan stiger, samtidigt som kunder vill ta ut sina pengar. Och i och med att SVBs kunder nästan uteslutande var techbolag som begynnas av låg ränta och skulle drabbas om räntan höjdes, så skulle man kunna tycka att de skulle kunna förutse, med tanke på hur många, ja, jag vet inte, många retail-investerare som fattar det här enkla konceptet att, jag menar, om räntan höjs så blir kassaflöden långt ut i framtiden mindre värt, färre vill investera, de måste komma åt sitt kapital. Ja. Det är också viktigt att påpeka här att de flesta andra banker, de har inte lika mycket pengar upplåsta i sådana här typer av obligationer med liksom long maturity. Och framförallt så låser de inte in det när räntan var på all time low. Dessutom så är andra banker som exponerar mot den här typen av risk hedgade mot ränterisken. En intressant aspekt här är att Chief Risk Officer i SVB lämnade sin roll i april 2022. Ungefär samtidigt som SVB lyfte av alla sina räntehedgar trots de historiskt låga räntorna. Och en ny Chief Risk Officer tillträdde inte förrän januari 2023. Så banken var ju alltså ohedgad här när räntan steg och det var en extrem sell-off i tech. Så det är väldigt extremt. Det är inte många banker som har varit i den situationen här. Och du kan ju också liksom kika här på, om du kollar på bankens portfolio duration, jämför den med hedge adjusted portfolio duration, då var de exakt lika långa, 5,6 år. Och det betyder ju att inga hedgar hade gjorts. Och hedgar man inte ränterisken, som sagt, så riskerar man i sådana här situationer att wipas ut. Speciellt när 89% av ens kapital kommer från insättningar. Det här är också en väldigt hög nivå. Och de här insättningarna kommer också från olönsamma startups som antagligen kommer behöva de här pengarna inom en snar framtid. Speciellt, som sagt, om räntan höjs. Dessutom var ju 90% av de här insättningarna oförsäkrade. Det vill säga kundernas belopp översteg de här 250 000 garantiinsättningen. Och det här kan jämföras med industrisnittet på 52%. Och här tycker jag att...
Och det är för att andra banker oftast har mer privatpersoner. Och de har ju oftast inte över 2,5 miljoner på banken.
Absolut. Och det är ju väldigt viktigt. Men jag tycker också att det är väldigt liksom oklart varför VCS rådde sina startups att pumpa in alla sina pengar i en och samma bank. Och framförallt sitta på cash. Som du sa, Roku hade liksom 500 miljoner nästan i cash på SVB. Vad gör de på jobbet egentligen? Det känns ju som de här... Om man har sett serien Silicon Valley så känner man ju till konceptet rest and vest. Man blir anställd och sen sitter man på taket, dricker margarita och inte gör någonting. Så väntar man att sina optioner ska västa så man får ut lite aktier. Och det känns ju det som CFOs gör på de här bolagen. För det är jäkligt oklart vad de gör.
Ja, det känns ju som ganska enkel och sund riskhantering att sprida sitt kapital på flera banker. Speciellt när det handlar om sådana enorma belopp när de plockar in finansiering också. Apropå när vi pratade om CFOs och CROs och så vidare, SVBs Chief Administrative Officer såg jag. Han var ju tidigare CFO på Lehman Brothers för övrigt.
Lite en rolig detalj.
Någon Twitter-användare kallade det för finansvärldens Dan Eliasson. Det var roligt.
Jag tycker det är sjukt ironiskt, men jäkligt roligt. Ja, så att i summa summarum här är ju att som det SVB gjorde, det var att de tog dumdristiga bett, lät sina förluster rida. Om ni läst Peter Lynch vet ni att man ska göra tvärtom. Vattna blommor, klippa ogräset och så vidare. Och man la ju ett bett här på att tech-rallyt skulle fortsätta för alltid. Och man ska ju tänka på här att per definition är ju banker galet leverade. Ett bankrun är egentligen ingenting mindre än ett margin call. En annan intressant aspekt som jag tycker man ska gå in på här är att... management, vi har ju pratat om management, det är jävligt skumt. Men management sålde ju också aktier för miljontals dollar veckor innan kollapsen. Och anställda på SVB fick ju bonusar bara några timmar innan FDIC tog över. Låter inte alls skumt.
Nej, de hade nog lite insyn i bankens verksamhet kan man ju tänka sig. Framförallt så visste ju alla som jobbade hyfsat nära treasury-delarna exakt vad de här obligationerna var värda på marknaden och problemen man skulle få när räntorna gått upp. Men om vi hoppar vidare, vad blir effekterna av det här? Och som du säger, det kanske är ett litet outlier-event. Det är inte så många banker som ser ut på det här sättet och framförallt inte som varit exponerade mot just den här sektorn och haft den här typen av ränteexponeringar. Jag tyckte det ändå var intressant att Janet Yellen, hon var ju tidigare Fed-chef men idag någon form av, ja, man kan väl kalla det finansminister i USA, Head of Treasury. The Secretary of Treasury, hon sa i alla fall själv i intervju att SVBs problem beror inte på att tech har kollapsat. Det har egentligen inte så mycket med tech-värdering att göra som många trodde först i början. Utan det är helt enkelt för att räntorna har höjts och att Treasury därmed tappat kraftigt i värdet. Så man kan ju säga att Fed har liksom tryckt statsobligationer som de har sålt. Sen pressat upp priser på de här genom att sänka räntorna under egentligen 30 års tid nu. Men nu när man har höjt räntorna så snabbt på kort tid så har ju de här räntorna helt enkelt blivit väldigt, eller de här obligationerna blivit extremt billiga. Gått ner extremt mycket värde och det skapar ju skada helt enkelt. Och kanske nu att man tvingas att trycka nya pengar för att täcka upp de här förlusterna som bankerna står med. För Fed sa ju det att det här ska ju inte, det är inte liksom Man pratar om att det inte är skattebetalarna som ska betala det, utan det är Fed och banksystemet ska gå in och rädda det här. Men någonstans i slutändan så kan det, betyder det att Fed måste in med mer pengar, och det slutändan går ju ut över vanligt folk i med mer inflation kanske.
Jag tycker det är jättekonstigt uttalande av Yellen, för att jag menar, tech har ju kollapsat på grund av räntan, och när det kollapsar så vill ingen investera i det för räntan går upp, och de behöver få ut pengar, och det leder ju till att de tar uttag, vilket leder till att du måste sälja av dina obligationer, så att allt det där hör ju ihop. Så jag vet inte, jag tycker personligen lite skumt att uttala, kanske för att jag inte riktigt förstår på processen, vad vet jag. Men jag tycker att de där sakerna hör ihop rätt mycket. Men eftereffekter här är ju att det nu finns en funding facility backstoppad av Fed. De lägger in $25 miljarder. Och här kan framtida banker, om de får likviditetsproblem som SVB, gå in, slänga in lite collateral, få det dividera till par och helt enkelt få ut pengar så att de inte får den här likviditetskrisen. Inga förluster ska täckas av skattebetalare utan via banksystemet, och det här innebär ju såklart att skattebetalare inte betalar, men de är ju också bankernas kunder, så egentligen betalar de ju, beror på hur man ser det. Men det som är intressant här är ju potentiell moral hazard som det här kan införa i banksystemet, då du i stort sett kan ta och leka som SVB gjorde, men du kommer skyddas mot dåliga bett eftersom du bara kan gå till Fed och få ut pengar. Det intressanta här nu som har hänt är att du har ju öppnat upp ögonen för de regionala bankerna i USA och liksom det systemet de verkar under. Och regionala banker och communitybanker i USA är väldigt viktiga, och de har en väldigt stark lobbyverksamhet. Det är nämligen så att i USA är det olika regleringar på regionala och nationella banker som jag inte tror många vet om. I USA finns det så kallade tier 1, tier 2 och tier 3 banker. Tier 1 banker är ju de här kända JP Morgan och Goldman och liksom nationella bankerna, internationella bankerna. Sen tier 2 och tier 3, de här skitbankerna ingen har hört talas om tidigare, men som är otroligt viktiga för USAs liksom interna ekonomi. De här tier 2 och tier 3 bankerna har slappare krav än de stora internationella bankerna i landet och alla andra banker i utvecklade länder. Och det här innebär att en majoritet av de amerikanska bankerna inte fullt ut behöver följa till exempel Basel 3-regleringar. De kan tumma rätt mycket på net stable funding ratios, liquidity coverage ratios och så vidare. Så även fast SVB var den 6:e största banken i USA, så kunde de kringgå många risk management krav som europeiska banker till exempel inte alls kan göra, eller de stora amerikanska bankerna inte alls kan göra. Och banker med mindre än $250 miljarder i tillgångar har slappare regleringar i USA. Och det här sätter ju upp lite av en framtida problem, kan jag tänka mig. Nu har jättemånga regionala banker med slappare risk management krav, och du har det här att du är backstoppad av Fed. Så även fast majoriteten inte har liksom skött det lika dåligt som SVB, så blir det ju liksom lite av en uppmaning att sköt er sämre, för vi liksom, det är lugnt, ni kan få bättre avkastning och ni kommer räddas ut om saker går åt helvete. Och jag tycker att man kan liksom tänka på två saker här. Det första är vad som hände efter Continental Illinois fallerade 1984. Det var den då största banken att gå under i USA. Man hade också en stor andel oförsäkrade insättningar, och Volcker tvingades komma till undsättning. Efter det här så medgav Volcker att man inte längre hade rum kvar till tightening, och inom 6 månader av att den här banken höll på att gå omkull så tvingades man börja sänka räntan med 0,5 procentenheter. Och det är rätt viktigt att tänka på nu när många säger att Feds agerande börjar ha sönder saker i ekonomin. Kan det här vara första steget i att man ser en sänkning framöver, att du måste överge de här inflationsmålen för att det börjar uppstå risker som man inte riktigt fullt ut förstår?
Jag tänkte faktiskt, eller ta det andra först så kan jag återkomma till det sen.
Det andra är finanskrisen. Och även om det här inte alls är särskilt likt 0708 ur en systematisk synvinkel, så fick Fed och liksom banksystemet extremt mycket skit när JP Morgan tilläts skopa upp Bear Stearns till $2 aktien. Och Fed garanterade 30 miljarder för den här påsen med skit-MBS som hörde till. JP Morgan tvingades ju sen höja budet till $10 aktien bara för synskudd, men skadan var redan skedd. Och liksom den här synen på banksystemet efter det här inträffade var en stor anledning till varför man lät Lehman gå omkull. För det såg så pass dåligt ut att rädda de här bankerna. Och det är så att kassa, höglärade banker kommer ju såklart få problem först och därmed räddas. Men till slut så kommer ju liksom synen på det här vara så dåligt att kanske större och viktigare banker som inte är så liksom illa däran, men liksom drabbas av en kedjereaktion, inte kommer kunna räddas för att liksom du har gått så långt ut. Du får så mycket kritik av att göra det. Och då kan man ställa sig frågan, vad är nästa steg i en potentiell kedjereaktion här, nu när kunder kan ta ut till exempel 42 miljarder dollar på en fredag samtidigt som räntor stiger snabbt och kunderna kanske helt plötsligt vill kunna tjäna ränta på sina pengar och så vidare, som gör att de kanske vill ta ut pengar från de här regionala bankerna. Men man börjar i alla fall se lite problematik här med att Fed har haft så otroligt lös liksom, politik senaste årtiondet.
Ja, för det där är jätteintressant, just det här med att synen på banksystem. Man har ju, det är därför också mycket banker har gått under, för att man pratar om den här too big to fail. Det vill säga att de säger att vi är så pass stora, så pass viktiga att staten kommer aldrig låta det här gå under. Och det gör ju att man brukar ju prata om det, att man kapitaliserar uppgången, eller man använder kapitalism när det går uppåt. Det vill säga då är det aktieägarna som får ut pengar, men när någonting faller så socialiserar man förlusterna. Det vill säga då får samhället gå in och täcka upp förlusten. Men ur ett större perspektiv, det som är mest viktiga egentligen, kanske som investerare, det är ju egentligen hur Fed ska reagera på det. Och som du var inne på där med att Fed kanske måste omvärdera nu lite. Man har ju i tidigare räntehöjningscykler gjort så, det här vi pratat flera gånger i podden, att man helt enkelt har försökt höja räntan så pass länge tills att något går sönder. Man höjer den tills man ser att oj, nu börjar systemet krackelera, där var smärtpunkten, då stannar vi av i räntehöjningscykeln, kanske till och med tvingas sänka när man får en kris på händerna. Och det är här man har sett nu, det är därför vi har fått de här vilda svängningar. Idag så att börsen var ner väldigt, väldigt kraftigt, 2,5% på Stockholmsbörsen, för att vi hade sämre inflationssiffror och man undrar lite om bankernas ställning och så i och med det här med Credit Suisse och så vidare. Men häromdagen hade vi en kraftig uppgång efter de här fallen, och det är ju egentligen för att man väldigt snabbt nu justerar upp och ner, fram och tillbaks, förväntningarna på Feds räntepolitik framåt på grund av det här. Är det här liksom som du säger ett tecken på att någonting har gått sönder, nu måste Fed stanna av lite? För alltså, bara under en veckas tid, det har gått sjukt fort, så hade man ju först förväntningar på Fed att man skulle höja 0,25. Sen väldigt snabbt justeras det upp, inflationsförväntningarna har varit lite sämre, då justerar man upp och så att Fed kommer höja 0,50 istället. Men snabbt sen prisade man in, när det här liksom eskalerade, så prisade man istället in att räntan skulle lämnas oförändrad. Nu tror jag att förväntningarna just nu ligger på 0,25, men det här verkar ju ändras väldigt snabbt. Så att, ska Fed höja eller ska de lämna oförväntat och så vidare, det skiftar väldigt, väldigt fort på grund av det här. Kanske dessutom, nu kommer ju inflationssiffrorna USA in lite lägre än väntat, så kanske det är det här liksom det fönstret som behövs för att kunna stanna av lite i räntehöjningscykeln. Och som sagt, Janet Yellen har ju själv pratat om att det här är ju liksom, problemet bygger egentligen på att man har höjt räntorna väldigt, väldigt mycket. Det ska bli väldigt intressant att se det utvecklas framåt. Det är i alla fall inte kul, tror jag, att vara riksbank eller centralbankschef just nu. Hanna, bara som en liten sista bonusfakta här innan vi går ut i slutet av avsnittet, är ju en annan centralbank på en helt annan del av världen, nämligen Swiss National Bank, alltså centralbanken i Schweiz. De har vi pratat mycket om i podden, för det är en av världens största aktieägare. De har ju gått in och använt sin, istället för att, jag menar, våran centralbank till exempel och Fed också, de köper ju statsobligationer, till och med gått ut och börjat köpa företagsobligationer. Schweiz tog det ett steg längre, har ju låtit sin centralbank köpt aktier istället. De har bland annat varit stora aktieägare i Apple och så vidare.
De var väl till och med ute och vevade i memestonksen.
Ja, absolut. De var inne i AMC bland, tror jag. Men nu redovisar de en förlust på 1500 miljarder kronor efter att det har varit en kollaps på aktiemarknaden helt enkelt. Och det motsvarar ungefär 20% av Schweiz BNP. Så att, ja, det är lite samma grej som SVB. Att det funkar så länge det funkar. Och helt plötsligt så funkar det inte längre. Inget av den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter varina, eller gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
Vi vill rikta stort tack till vår sponsor RoboMarkets. De har sagt lanserat ett ISK med dollarkonto. Så att vill du in och handla till exempel amerikanska aktier, kanske försöka fiska upp några av de här utbombade bankerna, ja, kolla då in RoboMarkets. Finns länkar i beskrivningen.
Och ni kan kontakta oss på podcast@marketmakers.se eller på Twitter och eucaps@marketmakerspod. På tal om eucaps har nu Sikkum och iSafe anslutit sig till eucaps. Så gå in och kika. EUCAPS-appen är nu även godkänd för både Android och iOS.
Härligt. Och lämna jättegärna en recension av podden på iTunes. Och sist men absolut inte minst, stort tack för att du lyssnade, kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka.
Goddag, 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 goddag.
Pär har stått i bostadskö och väntat i en evighet.
Bor idag på en madrass i hörnet av ett utedass.
Hans drömmer att en vacker dag får hyra egen lägenhet,
så att han får plats någon gång att packa upp sin flyttkartong.
Lägg ner drömmen
om ett förstahandskontrakt
och följ strömmen.
Vad är det ni vill ha sagt?
Köp en trea.
Hur ska jag ha råd till det?
Låna mera.
Klart att även du ska ta ett bostadslån. För alla andra gör det jag sparar. Ta sån tid, men tar du lån blir du likvid idag.
Nu ska jag gå till banken, men då kommer tanken. Kommer de bevilja mig ett bostadslån? För jag går en del på travet, amorteringskravet låter tufft och jag har inget jobb. Goddag, en person i bankman. Jo, jag går i tankar. Och man kanske köpa mig en lägenhet. För jag lånar vad jag ville, 7,5 mille, utan någon avbetalningsplan.
På ditt nya bolån har vår bank en lösa marginal.
Räntorna är låga, men med större lån tas det igen.
Och får vi slut på pengar ber vi Riksbanken om kapital.
Pengar som lånas in
kostar oss ingenting.
Och som luft i en pung
brukar de.
Och som svärdet tar vi styr det härligt när det
lallar. Rösning på en marknad, stämningen känns knarkad. Alla täljer guld så länge priset stiger vål. Liv i masspsykosen, tysta ner prognosen om att det kan bli
en jävla lånekarusell. Annars kan kraschen komma redan ikväll.
Och för vår persofon och saga kan vara sorgligen sluta. Men som bankman är man många blir det hjälp att ta sig ut.
En bank som låst tills bubblan sprack får statlig räddningsplan till.
Tack för den, vi gömmer varje spänn i Panama.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.